Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Elisa Virvall.
Hej, Margret Atladottir.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag är så himla hungrig. Jag är redan sugen på lunch.
Oj.
Sitter här onsdag förmiddag och ska börja podda strax. Men
ja.
Jag tänkte att vi ska säga en sak först.
Ja. Ett announcement.
Ett announcement. Nej, men så här. Vi kommer att köra live-podd. Söndagen den 23 oktober. Viktigt. Kommer vi att livepodda på Scandic Haymarket.
Ja.
På deras söndagsbrunch. Och klockan 16 så kommer vi köra live där. Så då tycker vi att man gärna ska komma dit. Och
självklart.
Käka eller dricka kan man göra också på brunch.
Ja visst. Helt fritt fram och champagne lunch. Sprit lunch.
Precis. Eller bara komma och lyssna. Vi kommer återkomma med mer info om detta. Men skriv upp detta datum. 23 oktober. Söndag. Scandic Haymarket.
Save the date, Hötorget i Stockholm.
Precis.
Ja.
Jag har en fråga också till dig.
Ja.
Vad är din känsla för clowner?
Förstår inte riktigt skräcken för dem.
Okay.
Relativt neutral. Definitivt inte min typ av så här slapstick och in i lyxstolphumor.
Nej.
Jag pridar mig själv på att ha lite mer sofistikerad. Jag gillar lite mer så här bitter och sarkastisk och spydig engelsk witty humor. Och just att sätta en röd knapp på näsan och så här ramla in i en vattenspruta, nej. Vad känner du för clowner?
Men så här, du tycker inte att de är roliga, men tycker du att de är läskiga?
Nej.
Nej, alltså du skulle inte bli rädd om att du såg en clown och du var ute och gick sent på kvällen.
Margareta, du är clownmask i väskan.
Nej, jag vill bara reda ut det här om, alltså, för det finns ju något som, eller finns folk som hävdar att de lider av clownskräck.
Mm, till och med clownfobi, va? Terapeuter måste bota det.
Ja, precis. Ja. Det är ju en grej. Clownfobi. Ja. Men jag vill bara så här, kolla om du lider av det. Eller liksom, jag känner ingen som har clownfobi.
Nej, inte jag heller. Däremot så här, visst, om man är ute och springer en mörk natt i en skog och det står en mördarklown under en lyxstolpe blir jag rädd. Men jag blir rädd även om det bara står en man som är utklädd till, du vet, Tarzan. Nej, jag känner inget särskilt freaky för clowner.
Okej. Nej, men inte jag heller, tror jag. Eller jo, alltså jag tycker att de är obehagliga, men det är ju för att jag såg filmen Det.
Jag såg den när jag var tonåring,
ja.
Men jag blundade mig igenom sig 70%.
Alltså jag
för jag är så jävla rädd för sånt.
Jag såg aldrig den när jag var yngre. Men jag såg den för typ ett par år sedan.
Ja.
Och den är riktigt jävla obehaglig. Alltså.
Den är avskyvärd på ett psykologiskt sätt. Ja. Och det, men man är rädd när man är tonåring också när man ser den. För det är mycket man känner sig tvång, så man får inte göra det där. Man ser ut på ett visst sätt, tänker på ett visst sätt. Och den är ju så att den tar ju fram det du mest är rädd för. Det får den här it. King,
ja, exakt.
Fram. Och det är ju en jävla så tonårsnoja. Man bara, får inte tänka på att jag var rädd för vampyrer. Typ, jag tror att man, får inte tänka på vampyrer, då kommer de äta upp mig.
Ja.
Men clownen, tyckte du just att den var lite otäck där?
Den clownen i It,
ja.
Absolut. Och jag tror att den filmen har ju bidragit en hel del till att många är, eller tycker att clowner är obehagliga.
Men kan inte du berätta för dem som inte har sett filmen? Det här är ju inte heller en vanlig cirkusclown i Stephen King's
It. Men jag kommer typ inte riktigt ihåg storyn.
Men hur den ser ut, tänker
jag. Jaha, nej, men den är inte vacker liksom.
Det är ju vassa tänder och naglar och liksom.
Precis. Det är ju en skräck, alltså det är ju en skräckfilm, det är ju en skräckversion av en clown liksom.
Exakt, det är det jag menar. Det är inte liksom.
Men det är ju, ja. Men den filmen har ju verkligen, känns det som, gjort så att många i vår generation tycker att clowner är jävligt liksom, obehagliga,
ja,
och läskiga.
Ja.
Och jag såg att till och med Stephen King, som ju har skrivit det, twittrade häromdagen.
Mm.
Där han i princip tyckte att så här, kom igen hörni, nu får ni sluta vara så hårda mot clowner.
Då är det illa.
Typ så här, de allra flesta clowner bidrar till barns glädje och lycka. Och
de allra flesta, 99%, så var det 1% som gick smörare.
Ja, men precis.
Ja, men nu vet jag varför du frågar. Du frågar därför att de springer runt i USA och skrämmer folk.
Ja, så här. Det finns ju, sen augusti, det var då det började, i alla fall då jag började liksom läsa om det i amerikansk media, att människor hade sett olika skräckclowner. Alltså clown sightings. Och jag tror att det allra första liksom fallet var väl att det var någon ung kvinna eller flicka som liksom ringde polisen för att hon hade sett, eller om det var ett barn, jag vet inte, men de hade sett en clown som betedde sig obehagligt på i typ en skog eller något liknande. Och sen så blev det en nyhet, och sen så det triggade väl en hel del copycats att tycka att det var ganska kul att
ja, men bara tonårsgäng måste ju vara så här, alltså vadå, man bor i en liten håla. Vi gör det, vi går ut och skrämmer små ungarna på lågstadiet.
Men precis, och det, men då är det ju liksom att det är därför jag pratade om filmen Det, för de här clownerna har ju inte gjort någonting. Alltså det är ingen clown som har misshandlat eller liksom gjort någonting obehagligt.
Så vad gör de då?
Nej, men de bara är läskiga.
De dyker upp och är hotfulla och obehagliga.
Nej, men inte ens, alltså jag vet inte ens om de är hotfulla mer än att de mer än att de liksom alltså hotfulla om de så står säg att det är typ en i en skog till exempel.
Ja, ja.
Då kan ju bara att någon står där.
Ja, men exakt. Och just att det är en skräckclown. Det här är alltså en skräckmask. Det är så lite mer blod i mun och
exakt. Och sen så har det varit en hel del rapporter om att olika läskiga clowner har synts till i USA. Så jag vet inte om det kanske finns någon som har tagit ett steg längre och typ jagat folk eller
förlåt, nu, jag får lite knottro på armarna. Det här tycker jag är lite obehagligt.
Ja. Men det har blivit en stor grej i USA, det här med klanerna.
Det här är som flashmobs för några år sedan. Det är liksom någon slags trend. Någon slags trend som sprider sig.
Men folk är, folk är ju rädda på riktigt. Alltså det kan man ju se om man söker på Twitter till exempel, så är ju folk, alltså det är ju många som säger att de är livrädda och skulle liksom kissa på sig om det hände dem att de såg en clown. Men medierna har liksom skrivit jättemycket om det här. Det liksom har blivit ett fenomen. Folk frågar sig, vad är grejen med clownerna och sådär. Det har kommit hit nu till Sverige.
Lägg av!
Jag såg det igår.
Jag tyckte mig förskräckt ut.
Jag såg det igår. 9-24 tror jag var först att skriva om att en person, en ung tjej som hade sett en skräckclown.
Oh,
och tagit en bild på den här clownen och lagt upp den. Och Nyhetsfira plockade upp det och intervjuade henne och sådär. Och Aftonbladet då plockade också upp det, just den grejen. Och sen så tror jag att det har, liksom, i och med det har det kommit några, alltså anslutit sig några fler personer som säger sig sett clowner.
Så det här är alltså en reklambyrå som gör någon slags globalt marketing stunt, och de har valt ut vissa så här profilerade typ instagrammare eller influencers som det heter numera, som de vill göra det här med, eller?
Jag vet inte, det är det som jag undrar.
Ja.
Alltså, är det här på riktigt? Eller är det liksom en PR-kupp, eller är det på låtsas?
Ja.
Jag kan känna när jag läser, när jag tar del av de här nyhetsartiklarna, så jag tar ju inte det på allvar.
Nej.
Det känns som att så här, det känns ganska oseriöst, hela grejen. Och så här, en sak att läsa om de här grejerna i amerikanska medier.
Som också är ett gigantiskt land. Ja. Och liksom bara, det är väl säkert folk som har klätt ut till en så här vit haj på stränderna runt om i USA också. Men folk hittar på idiotiska trick or treat. Och dessutom närmar sig ju Halloween.
Ja.
Så att folk har väl redan köpt sina Halloween costumes i USA, eller hur? Det är om 2 veckor.
Ja.
Men är det inte också så att det snackas om en remake av filmen It? Så det känns som att det finns massa olika.
Det kommer ju, precis som en remake på It med Bill Skarsgård nästa år. Och
inte som clownen, va?
jag tror det.
Jo, bara.
Eller jag vet inte. Men han är i alla fall han är med. Men det känner jag liksom direkt att så här, men gud, det här måste ju vara någon PR-kupp för filmen.
Fast vet du, om det kommer nästa år, brukar det vara så här långt i förväg? Nej, utan det brukar snarare vara liksom som en månad som premiären.
Precis, det är lite långt. Det är så här 1,5 år innan att massa clowner springer runt och skrämmer folk.
Det, nej, för att den där clownfobin hinner ju liksom dö ut tills premiären. Då känns det snarare, då kommer ju filmen kännas som yesterday's news. Så det är väl det sista marknadsförarna vill.
Men tycker inte du att det är lite så här oansvarigt att liksom lyfta fram det här som en grej?
Jag förstod att det var din mediepodd slutsats.
Eller tycker du att det är fine? skriva om det.
Liksom. Jag tycker så här, det beror på helt vilket format. Mm. Och sen så beror det också på var i tidningen och vilken storlek, hur många tecken. Jag tycker att det här är värt, men sen så någonstans tung seriös papperstidning, det är en kulturnöje. Ja, men sätt det som en liten kulturnotis då.
Mm.
Och vi vet, beskriver fenomenet. Mm. Vissa snackar om att det kan ha att göra med remaken av It. Och andra tror att det kan ha vara någon annan slags bra grej. Eller så är det bara ett fenomen inför Halloween.
Ja.
Det
tycker den. Inte att man ska göra nyhetsartiklar på så här, Lisa 20 så mördarklownen. Alltså ordet mördarklown har använts.
I rubrik ja. Typ. Ja, nej, det är oseriöst.
En av våra lyssnare och branschkollegor, mm. Nathalie Mark, mm. Skriver så här till oss på Twitter. Hon tyckte att vi skulle prata om clownskräcken,
mm.
nämligen.
Mm.
Hon har denna kritik. Nyhet 24 spär på clownskräcken med sponsrat innehåll om var man kan inhandla skitläskiga clownmasker. Känns tryggt. De har samtidigt ut en debattartikel om hur otäck situationen är. Bildsatt med den clownmask de vill sälja.
Ja, fast det där är väl nya tidens native. Det jag tycker är ett väldigt kul exempel på så kreativ användning av native faktiskt. Det här är väl guld om man lyckas få in någon som betalar för just clownmasker när man har en debattar om det. Så liksom heder åt dem. Däremot så får det vara jäkligt tydligt här vad som är sponsrat innehåll och inte. Så att man inte skrämmer, de har ju väldigt många unga läsare. Så att man faktiskt separerar det. Men alltså just native, det där borde vara en av de tydligaste och egentligen bästa exemplen. Därför att det handlar om något så påtagligt som en fysisk mask du kan köpa. Alltså problemet med native kan ju annars vara att det handlar om, alltså det är bra när det är en bil. Det är bra på sätt och vis när det var Carolina Neuer att så här, sponsra Volvo och åka runt i en Volvo. Alltså det är så här, du kan inte missa
det. Men du hatar ju det.
Ja, men ur den, jag hatade för att vara så osofistikerad och klumpigt. Men det är ju bra från en ren transparensvinkel. Så därför tycker jag att det är bra. För jag menar, oseriöst hade det varit till exempel att ha någon, blåsa upp en artikel om en sjukdom och sen ha en vaccinationscentral som sponsrar native. Där är du ute på suddigt område. Berätta men, allt vad du tycker. Du har det framför dig också, ser jag här i mobilen.
Nej, men jag vet inte. Alltså, jag känner väl så här. Det är ju uppenbarligen en stor jävla grej i USA nu. Att, alltså copycats, alltså man triggar ju, medierna kan ju trigga till ganska mycket liksom. Man har ju triggat igång ganska mycket galningar och bara liksom, men säkert unga killar och tjejer som tycker det är kul att skrämmas bara. Så det är ju i vissa städer i USA typ ett problem att polisen har gått ut och bara, ni får sluta.
Ja,
ni får sluta nu. Jag läser innantill här från Nyhets24s artikel. Clownerna ses ofta stå eller röra sig i närheten av tågspår och tågstationer i skogen, parkeringsplatser och i parker. De sprider skräck överallt där de rör sig och vissa av dem har till och med trakasserat skolbarn.
Ja, det är ju sjukt.
Så jag tror inte att det är en seriös typ så här, seriemördare eller serievåldtäktsman som klär sig till en clown. Det har ju inte varit något fall av liksom, en riktig händelse eller man ska säga.
Nej.
Men jag tycker väl att det är lite så här, alltså det börjar bli lite väl, alltså när det nu också har kommit hit, det har säkert kommit till massa andra länder och att det är medierna som så här, ja men triggar igång folk, att det går inte att skrämmas med clowner. För det blir ju så här, då vet man ju det, jag klär ut mig till mördarclown idag, går runt och skrämmer lite människor, då kommer ju medierna skriva om mig, ja. Eller det.
Mm. Så det är... Nej, det är klart att det är fel. Och då är frågan om liksom, som du säger, ska etablerade medier inte hålla sig borta från det? Sociala medier kan man ju inte göra någonting åt.
Nej.
Alltså risken är, jag tycker att som sagt, det har gått för långt redan med skolbarnen.
Mm.
Men det är ju liksom en känd faktor att sociala medier inte att det kan trigga igång. Alltså yeah. Om vi ska titta på den verkligen mörka sidan så är det folk som har gått från liksom normal porrkonsumtion till att konsumera pedofilsajter till exempel. Så det finns ju en inbyggd triggfaktor.
Mm.
Och du måste toppa den som har gjort det senaste.
Mm.
Som en skrämmer skolbarn så kanske en andra hoppar på och ska låtsas bita ett skolbarn.
Mm.
Och sen så andra kanske är såhär, men fan, vi kanske bara ska sparka på ett skolbarn lite så att den blir livrädd.
Mm.
Ja, det här verkar ju som att det är på väg åt fel håll.
Men precis, vi får hoppas att det liksom stannar vid att det blir en sån här lol-grej. Att inte så här, folk börjar bli galna. Att det blir så här en clown-epidemi typ. Mm. Att så här, man inte kan Ja, men förstår du vad jag menar?
Ja, absolut, att, här... absolut. Att det stannar på det här, man hade Guy Fawkes-maskerna på.
Och tydligen tänks att det faktiskt finns folk som tydligen är liksom livrädda för clowner. Alltså,
nu gör det i alla fall. En hel generation skolbarn i USA.
Ja, men det var bara det som jag ville ta upp. Att medias clownbevakning har kommit hit.
Mm. Jättebra poäng. Får jag bara fråga en sak. Har du sett någonting om de goda clowner som agerar motkraft?
Inte än.
Nej.
Du tänker det vill man göra. Det finns ju clowner utan gränser och sånt väl?
Ja, det gör det. Ja. Som gör fantastiska saker. Mm. Och de har ju varit nere i Ukraina till exempel för traumatiserade barn.
Mm.
Och ja, jag precis läst om det i morse, clowner utan gränser.
Så, de kanske borde göra en insats här.
Ja, eller så här guardian clowns på gatorna som i New York på 80-talet. The good clown guardians.
Oh. Ja. Ah.
Kom med mera clowntips till oss, men tagga oss inte i varenda clowntråd, tack. Då kan vi inte jobba.
Partiledardebatt har det varit.
Ja.
Vi hade i Agenda i söndags här i Sverige hade vi partiledarna som stod och käbblade. Och några dagar innan det var det väl, eller var det dagen innan det?
Ja, det blev ju nästan samma natt.
Va? Ja, just det. Det var det. Ja. Så var det ju Hillary Clinton och Donald Trump som hade sin andra av tre debatter inför valet.
Ja.
Ska vi börja med amerikanska? Såg du den?
Jag och klarade inte av att sitta uppe mellan 03:00 för jag såg den direkt i efterhand.
Gud, jag såg världens roligaste tweet. Fan att jag inte har sparat den. Någon som skrev såhär, fan, dålig stil att de lägger amerikanska presidentvalet mitt i natten. Tänk på alla svenska män som måste liksom hur ska de hänga med?
Ja.
Det är ju kattmynta för män.
Ja.
Presidentvalsdebatten. Alltså, ja, bara man säger det. Någonting om det så kommer de i klungor.
Ja, men är det vanliga? Men jag tycker det är the mansplaining.
Det är mansplaining.
Ja.
Jag skulle aldrig ta på mig det att fälla en analys om vad som händer i det amerikanska presidentvalet. Nej. För att jag inte har tillräckligt med kunskap, obviously. Men jag typ skrev någonting på Twitter häromdagen som skulle kunna liknas vid en analys. Men det var mer så jag slängde ut en fråga. Jävlar var de kom, killarna. Och skulle berätta hur det ligger till. Det gör jag inte om.
Nej. Vi ska prata lite mer om Twitter och dess manliga beskäftighet snart, tycker jag, när vi ska prata om just Twitter. Om man bara säger snabbt om amerikanska presidentvalet och den debatten. Allting har sagts redan. Hur han lumade runt hotfullt bakom henne på scen där det groteska. Hur han överhuvudtaget kan vara kandidat när han har sagt så här grejer som grab him by the pussy. Det är helt ofattbart. Så jag vill bara, allt det här människor läst, jag tror att du och jag håller med. Så jag måste säga cut to the chase och säga, är det här världen vi lever i? Mm. Jag börjar känna att jag lever i en sån här rolig film från 90-2000-talet som kom då, det var lite tonårsparodier på, jag kommer ihåg en som var med Hugh Grant som handlade om att American Idol skulle användas av terrorister så att vinnaren skulle spränga sig i luften.
Just det.
Och den var ganska rolig och liksom vitsig och drev med hela amerikanska showbizindustrin och dess hjärtlöshet och allting. Jag känner att vi lever mitt i en sån film.
Mm.
Det finns inga ord kvar att säga.
Nej.
Och hela tiden känns det så obehagligt att ingen sätter stopp, att det inte finns någon gräns. Att gårdagens självklarhet, som att om du uttrycker upp en sån sak, om du såhär grabbat honom deras fitta liksom. Men presidentkandidat säger något sånt, det är såhär, inte nog med att du självklart åker ut. Du är helt borta från det offentliga livet. Du kan inte göra några affärer, du kan definitivt inte vara inne i politiken längre. Alla normala spelregler känns lite som att de är satta ur spel. Mm. Och det är en obehaglig känsla att leva i en sån värld. Berätta, hur tänker du?
Nej, men jag känner samma sak. Jag känner också att jag kände ungefär samma känslor när den här filmen på Donald Trump, när han säger saker som grab them by the pussy, när den kom ut, som när den här Oscar Sjöstedt-videon om att sparka på får som de vore judar, när den kom ut. Det vill säga, det här kommer inte påverka någonting. Nej. Rejält överhuvudtaget.
Nej.
Det kommer att uppröra människor, ja.
Mm.
Det kommer skrivas spaltmeter. Det är sjukt. Och så här, det kanske påverkar typ så här, på kort sikt. Mm. På lång sikt så är det så här, ingen som bryr sig.
Nej.
Och jag tror att gällande Donald Trump och hans kvinnosyn, så tror jag tyvärr att det är ganska många, både män och kvinnor, som har den synen på kvinnor. Mm. Och unga kvinnor, att så här, alltså, man kan ju inte låtsas som om att vi lever i en värld där så här, människor alltså här, det är nolltolerans mot övergrepp eller nej, sexistiska kommentarer eller så här, det, då är det liksom kört. Det, det är det inte.
Alltså, men kolla det på... är så smutsigt, Margret, att de intervjuar gamla tanter i, okej, förlåt nu kvinnor över 60, men så här, taskigt, men 60-70 kvinnor i USA, som säger så här: ja, men han har ju varit en stor stjärna, det där förstår mig, men det är så här, vad i helvete är du sitter och legitimerar? Du är så här, knappt att du själv fick rösta, liksom. Är du ändå inte chockad? Just, alltså det har ju varit en reaktion hos det amerikanska etablissemanget, där många republikaner säger vi kan inte ha en sån här kandidat, vi måste, för att rädda hela partiet kommer på skjutas i sank.
Men vad känner du om det har ju varit, jag sett några röster som har, alltså för att det blev ju absolut en reaktion på den här filmen, Grab Them by the Pee. Det blev det ju. Men vad säger du till dem som liksom hävdar att så här, det är märkligt att det är först nu som folk, alltså den gruppen reagerar, alltså så här, de här mer konservativa republikanerna som tycker att det var för vulgärt liksom. De har accepterat det mesta som man har sagt om mexikaner och muslimer liksom. För det finns ju en poäng i det att så här, på ett sätt så såhär den här anständigheten, alltså det var för vulgärt. Det handlar inte om
att
det var för tacky liksom.
Spot on, spot on.
Där går gränsen liksom.
Det är precis det jag känner, alltså jag suckar inte för att jag blir bara så matt, men det är precis det som hänt i Sverige med Sjöstedt-skandalen, om man ens kan kalla det för en skandal. Det är ju alla de människor som tidigare har varit såhär, ja men vi skulle kunna tänka oss att samarbeta lite, de är absolut inte som andra. Men du har ju tankes med det som Timbro som hela tiden har propagerat för att de är absolut inte som andra främlingsfientliga partier. De är på något sätt lite bättre och mer okej. Nu när den här öppna antisemitismen kommer fram, också med Anna Hagvalls uttalande.
Just det.
Om medier och indirekt det hon säger om att judar kontrollerar medierna, gammal, 100-årig gammal liksom, konspirationsteori. Då plötsligt är det anständighetens gräns. Det är exakt samma parallell. Och det är så här, det är sagt så jävla mycket vidrigare saker om muslimer, om invandrare, om flyktingar, om homosexuella, om romer. Du har haft SD-företrädare som har kallat, liknat romer vid svärm av gräshoppor. Allt det här, och sagt att vita bör beväpna sig, muslimerna kommer utföra liksom ett tredje världskrig. Allt det har man svalt. Precis som säger du, så allt det här om mexikaner, om invandrare, det har varit okej. Men i Sverige gick anständighetens gräns tydligen. Det var inte riktigt helt okej att skämta om att sparka på judar. Det var liksom too much för etablissemanget. Och där är det att använda vulgära könsord och legitimera sexuella trakasserier. Men nej, vad i helvete är det för spärr år 2016?
Men det är ju de här, alltså det är väl den gruppen så här, ja men lite konservativa så här, etablissemangspersoner liksom, att så här, ja, men de tänker mycket på hur saker och ting ser ut liksom. Alltså det är inte så mycket så här värdegrund eller så här, på riktigt liksom, utan det är så här, ja men det ser liksom inte bra ut så här. De tycker att det är okej att så här, på liksom the country club snacka så där om kvinnor, men inte att det kommer ut liksom.
Precis så, precis så. Och just som du säger, att det finns inget riktigt försvar för mänskliga rättigheter, för kvinnors rättigheter, för migranters rättigheter. Den värdegrunden är helt borttappad. Och liksom trots det vi såg under andra världskriget och så vidare, det finns ingen läxa lärd där. Utan det, nu handlar det bara om strategiska politiska beslut. Vad accepterar väljarna och inte? Liksom, hur långt?
Men Donald Trump verkar ju ha tappat det helt nu. Om man tittar på hans Twitterkonto. Han säger ju nu att äntligen nu så kommer han släppa loss och kan göra vad han egentligen säga vad han egentligen vill säga och man bara,
om det är det vad har vi att vänta? Jag tror att det kommer vara rena konspirationsteorierna. Alltså Hillary är en alien, hon är en så här ödla från yttre rymden. Vi kommer gå in på så här, David Icke, ja, men hela de konspirationsgrunderna. Och det kommer väl säkert komma lite öppen antisemitism också från The Trumps håll, för det har vi inte sett så mycket hittills.
Jag tror att allt det där kommer komma.
Ja.
Tyvärr.
Ja.
Ska vi säga något om svenska partiledardebatten?
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, den var fan lång den var.
Otroligt lång. Det finns en sak man kan säga om amerikanska. Det är kortare och det är lite snackigare i allt. Obegripligt jobbigt. Jag kan absolut inte titta direkt när det sänds. Jag försöker titta på lite klipp efteråt. Jävligt seg. Men det är ju såklart, det är många fler. Det är svensk konsensus, alla ska få säga sitt. Men det var skönt med att Ebba Busch Thor sa ifrån. Återigen, alltså Kristdemokraterna har ju en lång och stark tradition av att säga ifrån mot antisemitism, och det ska man ge dem. Och här var det tydligt att SD hade gått över den gränsen. Sen kan jag känna att som ett kristet parti så borde de inte vara okej med de oräkneliga uttalanden som har skett mot människor som råkar en annan religion. Alltså om det är islam eller vad det nu är. Men det är tydligen okej. Så det är en jävla skenhelhet, men det är väl bra att de vaknar. Så lite dubbelt.
Jag har en spaning apropå debatten, eller som jag tänkte på när jag såg debatten. Nu är det ju, det är 2 år kvar till nästa val. Och därför så blir det ju liksom, ja men, saker och ting, så som de ser ut nu, vad som sägs nu är ju liksom, alltså, det är inte irrelevant, men det är ju, det, mycket kan hända liksom.
Det är inte skarpt läge än.
Precis. Men jag tänker lite på det som de i USA pratar mycket om, the optics, alltså hur saker och ting ser ut. Och där så tror jag, eller jag är nyfiken på hur man kommer att liksom ta tag i frågan om representation. Om man tittar på regeringen, alltså, eller så här, de rödgröna, du har liksom basically 3 gubbar. Alltså det är Fridolin, det är Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt. Man petar då så de som, visserligen har man tagit in Isabella Lövin, men det ändå skav ju lite att de gjorde sig av med inte bara både Fridolin och Romsson, utan så här, man petade kvinnan och tog in en annan.
Exakt, Anna Hagvall, parallellen där. Precis. Men SD kan göra de mest groteska saker, kvinnor åker ut, så är det.
Ja, och sen så då tittar vi på liksom motsatt gäng, alltså oppositionen, där vi visserligen har Jan Björklund nu, men där vi har liksom Ebba Thor, Anna Kinberg Batra och Annie Lööf, som ju, alltså optics wise, tittar man bara på, man tittar inte på politiken, man tittar inte på vem som för den bästa liksom feministiska politiken, utan vi tittar på så här, representationen, det ser ju inte bra ut.
Nej, det gör det inte, och framförallt så är de ju kompetenta kvinnor, för då har ju också lite liksom Italiensyndromet, att det sitter kvinnor på massa jäkla platser överallt, men en del av dem är så gamla skönhetsmissar som började skåla, bara, här är favors under gentjänsten liksom. De är ju ändå 3 otroligt kompetenta kvinnor. Det är inte så att de har bara, Annie Lööf bara dök upp och bara, hej då, da, da.
Nej, alltså, men jag tänker bara på, om man tittar, vi skiter i vad de säger, vi skiter i vad de står för.
Ja, du tittar bara på bilden. Ja.
Alltså jag tänker, det ser ju, alltså om vi har då en regering som liksom har som profil att de är feministiska, och sen då liksom, ja men alliansen, eller om de fortfarande är det, som ju ändå ska, ja men, det är ju liksom den konservativa delen liksom av den politiska floran.
Jag förstår.
Jag tänker så här, kommer det komma upp som en grej i nästa val?
Ja, det tror jag definitivt. Och om du också tänker att Jan Björklund har suttit längst av alla partiledare, så är det ju så att jag och många andra liberaler hoppas ju väldigt på att
ni vill göra er av med honom.
Ja. Och då skulle du ha 4 kvinnliga galjonsfigurer. Tänk dig det. Det är sånt där som till och med ger utländsk press.
Ja.
Så att det är definitivt en issue redan nu. Så frågan är vad man tänker göra.
Det har varit mycket liksom snack också om representation. Mm. Alltså, det finns ju de som hävdar att det är helt irrelevant. Och det är ju oftast, liksom, oftast folk från så här allianssidan. Mm. Typ att så här, nej, men det spelar ingen roll i innehåll. Eller så här, kön spelar ingen roll. Och jada, jada.
Ja.
Medan man från vänsterhåll pratar ju väldigt mycket om att det är viktigt. Liksom. Så jag är nyfiken på hur det kommer gå. Mm. Och om det kommer liksom skada regeringen mer än vad de tror. Liksom. Ja. För de kan ju inte byta ut Jonas Sjöstedt liksom.
Nej. Alltså, men det har väl också det faktum att det hade inte spelat lika stor roll om man verkligen hade drivit en stark feministisk politik och liksom lyft sådana frågor. Visst, man hävdar att man är feministiska partier, men jag menar, jag tycker inte att det talas särskilt mycket om det. Så jag menar så här, hade du liksom en ung medveten man som uttryckligen var feminist och som lyfter de här frågorna hela tiden, då tror jag att kön skulle spela mindre roll. Men nu är det ju känslan av att det är så jävla gubbtjockt på vänsterkanten. Just. Det är ju den känslan det är. Att det här är inga... Och då, jag menar, Anders Borg var ju någon som verkligen var så här, pratade hela tiden om att han var stolt feminist och så vidare. Så där tyckte jag att man inte... Jag räknade inte honom som man. Nej, det gjorde man ju. Men han var ju otroligt ut. Han tog ju upp det där hela tiden. Ja. Han var verkligen feminist både i och är väl liksom i ord och handling. Så har du en sån man så är en annan sak. Men jag menar, Fridolin är ju bara intresserad av att driva liksom fram sig själv och lyfta fram sig själv. Så den typen av liksom egocentriska manliga politiker kommer inte hjälpa det.
Ja, det ska bli spännande.
Ja.
Jag kan säga...
Men Löfven kan ju inte bytas ut.
Nej, det menar jag. Jag tror att de vi ser nu, den enda som möjligtvis kommer bytas ut till nästa val är ju Jan Björklund. Alltså, jag tror inte, eller Jimmy Åkesson om han, alltså, förlåt nu. Det här är ju,
det var inte en bra debatt.
Nej, jag tror att han och jag har ju också varit liksom sjukskriven tidigare. Alltså, det är ju... Han kanske också är utbytt, vet man inte. Men annars är det ju de här vi kommer se i
det gänget
i liksom nästa val. Jag är konfunderad.
Alltså det kan ju bli också till exempel någon som Paula Bieler är, som tar över SD. Och det blir intressant. Det kommer ju tyvärr göra det bra för dem. Alltså, SD är ju de man inte vill ska sätta en kvinna. Jag menar, om du jämför med alla, alltså Pia Kjaersgaard som kallades mamma Pia och Marine Le Pen, och du tittar på vad kvinnor lyckas göra för rasistiska och högpopulistiska partier, så är det ju det sista man vill.
Alltså, fy fan, hellre
en svag Jimmy Åkesson som liksom barely hänger sig kvar än att de får in någon stark energisk kvinna i toppen.
Jag blir så jävla sur på kvinnor som är rasister.
Ja.
Det känns så fel.
Ja, men det är mycket äster man blir sur på. Jag blir också sur på Anna Hagvall som inte bara är kvinna, som invandrare som är rasist. Jag blir också sur på bröderna Ekeroth som är judar och rasister. Alltså det är fan det som har issues som en psykolog kan ta tag i det där partiets företrädare. Låt oss lämna det där hän.
Vi släpper det. Vi släpper partiledardebatten. Den är över. Den var alldeles för lång, kan vi säga.
Ja, den var för lång och... förvånansvärt vad han var svag, Åkesson. Mm.
Ja. Twitter.
Mm.
Vad händer på Twitter?
Ja, vad tycker du händer på Twitter? Du är ju verkligen proffset. Jag har ju använt det i så här redaktionella sammanhang och hållit mig själv i bakgrunden.
Mm.
Och fan vad mycket jag föredrar det framför att vara där och aktiv själv.
Mm. Jag kan säga att tror att vi har pratat om det på podden innan, att så här, jag tror att Twitter fortfarande kommer spela viss roll, alltså en viss stor roll, vad gäller den liksom politiska debatten och liksom mediedebatten. Det är fortfarande så att alla journalister är på Twitter.
Ja.
Alla politiker eller politiska debattörer är på Twitter. Mm. Det sker fortfarande så här viktiga grejer där.
Ja.
Vad gäller typ så här de negativa sakerna med Twitter, alltså allt näthat och hur de har problem att så här stänga av, de har problem att efterleva sin policy, det kommer ju vara i så fall Twitters fall, för det är jävligt mycket troll alltså. De är aktiva alltså.
Ja, det är de.
Så det är fortfarande min känsla om att Twitter är så här, fortfarande spelar roll, men så här, om säg att många liksom viktiga röster försvinner därifrån, så kommer den plattformen dö, tror jag.
Har du tänkt lite grann på teckenantal? Allt fler twittrar ut länkar till något de har skrivit, antingen när de tar i skärmdump eller de har lagt ut på Facebook. Jag märkte, tycker jag, bara nu under hösten, bara de senaste 2-3 månaderna, att det har blivit mycket mer. Har du också tänkt på det?
Ja,
de har också
ökat teckenantalet. Eller det är fortfarande 140 tecken, men man kan länkar räknas inte längre alls. Och inte bilder heller liksom. Så att man kan ju skapa mer innehåll på den lilla ytan liksom. Så ja, det är nog en korrekt spaning att så här, folk börjar länka ut mer eller så här, twittra bilder på texter och sånt där.
Och det gör ju också att Twitter blir inte din huvudsakliga plattform som opinionsbildare, märker jag, utan det blir mycket mer din egen sajt eller din egen produktion eller Facebook. Därför att om det är där du lägger krutet på att formulera dig, på att lyfta en fråga, och sen så klickar du bara på, ah, men sen ska jag också passa på att dela det här på Twitter och Insta. Då blir ju det liksom bara en slags aggregator, det blir ju bara spridaren. Mm. Och då blir det, får du också den här känslomässiga effekten av att det här är inte min arena. Utan det är bara ytterligare en kanal att sprida ut det. Det tror jag är katastrofalt för Twitter faktiskt.
Mm.
Ja, och, så det är lite intressant för mig som bara har tryckt ett eget namn i typ ett halvår liksom, och märkt och vilken tid det tar bara att hålla på och blocka alla troll. Jag känner redan att jag börjar tappa intresset, men att jag lägger allt mindre tid på det. Just på troll. Ja, men det börjar så här, blocka och sitta där. Och folk anmärker det där och liksom beskäftighet och män som är, vi ska ju inte prata om det där istället och det där. Och du vet, folk kommer då så här pillar och petar och det är bara så här. Nej, men anledningen till att vi tog upp det, det är ju också för att det har ju inte gått så bra, alltså deras aktier rasar ju.
Men har de inte nyligen börsnoterats, eller har jag helt fel?
Nej, de har ganska nyligen börsnoterats, men de rasar och nu så ska ju alla medietidskrift att de byter strategi.
Mm-hmm.
Och man kommer ju lägga mycket större tyngdpunkt på rörligt innehåll. De har ju hållit på lite grann med video när det har varit just politiska debatter, men det här är något man ska satsa ytterligare på, och det kan väl vara en anledning.
Men menar du att de ska själva sända saker, alltså att inte användarna ska?
Ja, precis.
Men det tror jag kan vara jävligt, alltså det tror jag är en bra grej.
Ja,
definitivt, för att där tycker jag fortfarande att det finns en, i alla fall i Sverige så är det ju, alltså när det är så här stora, alltså typ Mello.
Mm-hmm.
Typ stora tv-program, Agenda, alltså såna där saker. Då är det ju, det är då det händer liksom som mest.
Precis.
Grejer typ. När folk kan vara, alltså hitta en gemenskap fast man sitter hemma liksom och twittrar typ.
Exakt, och du som också är flitig Instagram-användare, vad tycker du om deras? För de lanserade ju video för ett tag sedan.
Ja.
Jag tycker massa folk gör för att göra lite putslustiga grejer. Här står jag och plockar kantareller.
Men tänker du på deras stories då?
Ja, nu tänker jag på stories.
För det, där kan jag säga, jag har faktiskt typ nästan slutat med Snapchat nu.
Mm.
För jag hinner inte, alltså, jag hinner inte kolla på alla Snap stories.
Nej.
Sen ska jag kolla på allas Insta-bilder, sen ska jag kolla på alla Insta-stories.
Mm.
Jag hinner absolut inte lägga upp någonting.
Nej.
Själv för att så här, och jag fattar inte hur, alltså någon av dem kommer vinna, antingen så slår Instagram ut Snap eller så vinner Snap över Insta. För båda grejerna är liksom för mycket, tror jag.
Ja, det
finns inte tillräckligt med liksom, vi pratar ju ändå om samma, alla samma dygn liksom.
Ja, precis.
Men det vet att några så här, jag sett några typ mediespanare eller medieanalytiker som har den ganska så här, övertygande, de är ganska övertygade om att Insta kommer slå ut Snap.
För just jag tror nästan
det också. För att den funktionen har fungerat ganska bra. Den har flugit liksom med Insta stories. Det är ju, om man tittar också på yngre personer, nu snackar vi barn. De tycker ju att, de är så vana vid Snapchat-beteendet.
Ja.
Så, för de tycker typ att det är svintöntigt om man lägger upp en snygg filtrerad bild på Insta.
Ja.
Alltså för dem är det bara så här, något som så här vuxna eller gamlingar gör.
Ja, verkligen.
De vill
lägga till en fotostudio och ta ett familjeporträtt.
Ja. De vill bara ha det här snabba omedelbara som sen försvinner liksom.
Ja.
Så...
Ja.
Ja, det ska bli spännande.
Men det är en kul spaning och jag hoppas ju väldigt mycket på den nya generationen som inte är lika självmedveten och liksom utseendefixerad. Jag följer en väninnas typ 10-åriga dotter och det är så jävla gulligt. Och precis som du säger, henne filmar på Insta. Det är bara så här, ja, men de larvar sig och de håller på och det är inte alls så här jävla filtrerat. Och det är verkligen kul. Mm. Och det är mycket så här, de mimar och håller med och de gör så sketcher. Och, men man får verkligen hoppa om det och det är inte... för det var ju ett tag där du hade tweens, där det verkligen var så 12-13-åringar som skulle posera och vara så hetaste bikinibruden. Och det, jag kände bara hur mitt hjärta sjönk när jag såg det där. Det var helt...
Jag kommer att tänka på det nu, när vi pratade om Insta, Snap och bilder och så vidare. Vi måste ju nämna det lite, att ett av världens största... liksom, eller en av världens största mediekanaler har varit helt tyst i över en vecka nu.
Ja.
Det är Kim Kardashians alla samtliga kanaler.
Ja.
Hon, alltså, sen hon blev utsatt för ett rån i Paris så har inte hon uppdaterat någon av dem. Tänk dig vilken industri det är. Alltså hur mycket pengar det är. Alltså tänk varje dag när när ingenting postas. Hur mycket pengar som bara så här försvinner. Typ. Hur mycket människor som jobbar
Gud,
med det där.
Vilken spännande spaning. Ja. Tänk om hon slutar då.
Men det är ju det som är, det är det som är, folk spekulerar nu. Att hon, om hon inte slutar. Mm. Så att en drastisk förändring.
En drastisk minskning åtminstone. Ja. Ja, kanske och, något helt annat.
Och förändring av innehållet liksom. Alltså... Det som tidigare har gjort att det har växt så här, det här mer liksom personliga och så här, privat, att man får liksom insyn i allt som händer där. Att det bara kommer vara så här, generiska, trötta så här, promotion-grejer. Liksom.
Ja. Ja, det är klart. Och så har du kanske inte, om du har blivit så här fastbunden i ett badkar och rånat med något så mycket, kanske inte heller bara, här är jag i min så här närbild på min navel och min bikini. Alltså, det känns ju, eller ännu värre, liksom, här är mina barn. Mm. Hon måste ju vara skitnojig för vad som ska hända med familjen. Och hur kommer det påverka då? Vad är din spaning, alla hennes följare? Kommer de ta efter?
Nej, men jag vet inte. Det är det som är så intressant nu. För det är ju typ först nu som vi kan börja typ se... Och eventuellt analysera vad det har för konsekvenser när de här liksom världens största kanaler. Alltså Justin Bieber tog ju bort sin Instagram. Mm. Den är ju värderad till vadå, 100 miljoner dollar eller något sånt.
Liksom. Vadå, är den permanent bort då?
Eller han kan väl aktivera den om han vill. Men han vill inte, han vill inte vara där liksom. Och sen nu Kim som inte har tagit bort någonting. Men har slutat posta. Alltså...
Världen håller andan. Vad kommer det första inlägget vara efteråt? Förlåt, fortsätt.
Nej, men jag bara tänker så här, det är ju så här, att Kim Kardashian och hennes systrar är på Snap har ju varit livsviktigt för Snapchat som företag. Alltså det är ju ingen snack om saken. Samma med Instagram, de topp 10 som har flest följare, skulle de sluta, då är det ju, skapar det ju en enorm förvirring. För varför ska man vara där då?
Ja.
Om man inte kan följa sina idoler.
Nej, det här, den här saken kallas ju social proof. Och det betyder alltså att du ser att andra gör det, du ser att andra du beundrar gör det. Och det här är ju liksom en etablerad grej. Det här är ju allt som går, precis som säger, som en röd tråd ner till det här. Stjärnan X använder den här nya appen, gör det du också. Det här är ju det, den marknadsföringsstrategi som har mest genomslag liksom digitalt. Ja.
Så, men det är ju först nu som så här, folk har börjat typ sluta eller minska eller ta bort sin närvaro där. Och det är ju, det har ju inte, alltså det har ju verkligen varit då i Justin Biebers fall var det ju näthatet var för mycket liksom.
Ja.
Och i Kims fall nu så är det ju att någonting hände henne som var ganska allvarligt. Det ska bli intressant att se.
Jättespännande. Och det är klart att hon har väl säkert fått det rådet från säkerhetsrådgivare, tror du inte? Jag menar, det går om polisen och säger till vanliga svenskar att skriv inte nu. Nu åker hela jag och familjen precis som grannarna bort till Mallorca en vecka. Och här är en bild på vårt hus och vi bor på Gäddstigen 3 liksom. Det har ju varit idiotiskt man har fått inbrott. Hon har ju garanterat fått samma råd. Att du kan inte säga var du bor här än och liksom folk fattar exakt när du är hemma och... Så jag tycker så här, det är fint om det belyser säkerhetsaspekten av det. Det kan ju vara intressant. Alltså unga tjejer som går hem från gymmet. Åh, vad jobbigt att gå hem i den här mörka skogen alldeles själv.
Men du, då förlorar ju den tjänsten sin, alltså så här, Instagram är ju tänkt att så här, det här är jag just nu, här är en bild på mig liksom idag eller ikväll.
Ja.
Snapchat är ju verkligen här nu. Det är allt försvinner efter 24 timmar.
Ja.
Alltså hur ska de funka då? Ska de lägga upp typ så här, bilder som togs igår på en annan plats och låtsas att det är just nu? Det blir intressant hur de tjänsterna ska liksom...
De kommer lägga allt på användarna. Allting kommer vara på användarna. För så är det ju på Facebook. Det är verkligen liksom, skriv inte det här. Jag har ju aldrig location på. Det verkar ju... Alltså det är bara obehagligt att visa att just nu sitter jag exakt på den här gatan och jobbar liksom. Ja, nej men det där är jätteintressant.
Det var bara en karantän.
Superintressant. Jag misstänker också att unga användare inte är lika bra på just den aspekten. För vi vet ju så tidigt att unga användare är skitbra rent tekniskt, men jättedåliga på sånt som exempel källkritik. Och om till och med vuxna är så här, inte lär om att man ska inte ha location, du ska inte säga vart du ska i sådana sammanhang och så vidare, då...
Det är ju en fråga som växer nu i USA, har jag sett. Att så här,
med clownerna?
Nej, inte med clownerna, men källkritik, alltså apropå så här, hur kunde ens Donald Trump nomineras, alltså komma så här långt liksom, att så här, det, för en kommande generation hur viktigt det kommer vara att så här, lära ut eller liksom, ja men i skolan att så här, vad det är riktig information, vad det är liksom fakta, vad är journalistik, alltså
oh, ja.
För det är mycket liksom tack vare de här liksom, enorma Facebook-sidorna som sprider skit liksom. Ja. Alltså Donald Trump kan ju rakt av ljuga liksom, utan att det får konsekvenser.
Men du har ju såna ultrakonservativa pandits som också sitter och säger, folk bara, som någon ska, nu står jag ännu starkare vid Trumps sida när han har sagt det här om grabbing by the pussy. För att Bill Clinton har ju våldtagit folk på riktigt, och Donald Trump ägnar sig bara åt locker room talk. Vad är värst, att våldta eller att snacka om det? Man bara, är det okej att inte göra något av dem? Tack. Men,
Vi har fått lite frågor. Har fått en fråga från Mimmi Petrini som undrar, hon skriver, en fråga om Ken Bone. Är grejen med Ken Bone hans röda tröja och extremt gulliga uppsyn, eller är det något mer? Vem är Ken Bone?
Han ser ut som Loket.
Men vem är Ken Bone?
Berätta det.
Okej, men Ken Bone, senaste partiledare eller presidentvalsdebatten var ju en så kallad town hall debatt, alltså vanliga undecided väljare får ställa frågor direkt till kandidaterna.
Ja.
Och en av de personerna i publiken som fick ställa en fråga heter Ken Bone och blev någon slags viral succé, meme-person, för att han, ja, det undrar mig mer, varför blev Ken Bone en sån jävla succé?
Ja, alltså först var det naturligtvis att han ställde en fråga, men sen så är det väl, han ställde en fråga om energipolitik, men är det inte för att han är så gullig?
Jo,
är
det därför.
Är det inte det? Han såg ju exakt ut som Loket.
Ja, och typ någon, alltså så här, vem, du vet de här Vem där-spelen?
Ja.
Han ser som en sån figur.
Ja, han är gullig, han är röd tröja, han är lite så hoptryckt. Men det är en så snäll farbror liksom.
Så ja, Mimmi, vårt svar är att det är grejen med Ken Bone är hans röda tröja och extremt gullig uppsyn. Det är nog inte något mer.
Nej, men ska vi säga så, i sammanhanget också.
Ja, i sammanhanget.
Ja, det är så jävla vidrigt och de kastar skit på varandra, kandidaterna. Det är de mest groteska uttalande. Och de skakade ju inte ens hand i början av debatten, vilket är helt unprecedented. Det är en amerikansk presidentvalsdebatt. Så världen behöver lite gullighet. Det är samma sak som med kattunge. Han är vår mans kattunge. Jag vill ha The Ken Bone t-shirt. Men jag vill inte höra fler sådana snuskiga skämt om hans efternamn. För det tycker jag tycker
de är gulliga. Jätteroliga.
Att alla om man ska Ken Bone som han har nu efter någonting.
Jag vill se fler sådana.
Ja.
Och sen en sista grej också. Dagens Media skrev om barndebatterna.
Ja.
Vi snackade om det förra avsnittet.
Det gjorde vi.
Att barndebattörerna nu finns på andra ställen än 9-24.
Ja.
Och Dagens Media skrev då kritikstorm. Nu debatterar barn även i Aftonbladet. Mm. Och det måste vi säga att, för att alltså, när 9-24 publicerade de här barndebattörerna så blev det ju, det var många som var väldigt kritiska.
Ja.
Och nu vill man hävda att så här, ja, men nu har folk släppt det lite. Men vi har inte släppt det.
Nej,
det vill
fan,
vi säga
så här,
det, Dagens Media också så här, vi kritiserar detta och ganska så starkt också. Så
ja.
PS. Ja, det finns fortfarande folk som är kritiska.
Ja, och men också så är det ju väldigt intressant det du säger med att det är väldigt lätt att slå ner på en sån sajt som Nyheter 24, för då har man den här slentrian-grejen, man säger att ja, men det är vad som helst för klick och det är någon så här ung oseriös debattsajt. Och sen så är det ganska tyst när Aftonbladet gör det. Men det är så, fan, det är väl ännu mer oseriöst med den publicistiska agenda man har och med de medier man frågar över och liksom så mycket större redaktion. Där ska man inte slinka igenom. Ska ni hålla på och plocka upp såna här oseriösa klickmagneter då?
Mm.
Nej, barn ska inte debattera någonstans. Fan, gå med i elevrådet, Leo 12 och Filip 13.
Ja, bra.
Men som sagt, det är inte de man är irriterad på. Det är fortfarande de som släpper fram.
Ja, nej, de, alltså barndebattörerna ska ju såklart fortsätta liksom brinna för olika frågor och så, så här. Det är ju inget fel på dem, det är ju medierna. Men tack för idag.
Tack för idag.
Kom och lyssna på oss den 23 oktober på Scandic Market. Vi kör live klockan 16.00. Men man kan ju vara där innan och bruncha och så vidare.
Och i nästa avsnitt så kanske vi lottar ut.
Tävlar du?
Ja! Eller?
Precis, det är det kommer komma, alltså ni följer oss hoppas vi på Twitter.
Ja.
AB-podd.
Hashtag.
Och håll utkik. Vi kommer mer info där. Om brunchen.
Yes.
Tack för idag, Lisa.
Tack för idag,
och tack för att du lyssnar. Ciao.
Ciao.